Det siste året det har bydd på en del sånn annerledes utfordringer enn det som vi er vant med til normalt. Ikke bare har det vært uroen for å bli syk, men i kjølvannet av alt dette viruset så har hverdagen forandret seg en del. Vi har ikke lenger hatt mulighet til å leve livet sånn som vi var vant. Det har vært usikkerhet rundt jobb og økonomi, og for noen har det betydd at hele det sosiale livet har blitt satt på vent, fotballtreningen har gått i vasken, koret kan ikke treffes og synge, det er ikke lov å samles i kirka, og skolen har i perioder gått over til digital undervisning, bursdagsselskap har ikke vært mulig å ordne som før, og for mange så har alt det her betydd at hverdagen har blitt en plass der en kan føle seg både at man kjeder seg, at man er ensom, at man er trist, og man er urolig. Overalt så møtes vi da av gode råd og forslag av psykologer, leger, influensere og treningsinstruktører om hvordan vi skal håndtere den nye hverdagen. Mange gode tips, men noen ganger så kan vi føle at vi ikke orker å ta oss sammen og gjøre ditt eller datt, fordi på en eller annen måte så er mange av rådene avhengige av at du og jeg tar tak i oss sjøl. Iblant føles det bare som om vi ikke er nok i oss sjøl, at vi mangler den der kraften til å se positivt på framtiden og ta de nødvendige, gode valgene. Vi trenger hjelp, både av hverandre og av Gud, for å ikke miste håpet om at vi kommer oss igjennom. I Romerbrevet 15, vers 13 står det sånn: Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft. Håpets Gud, det er jo en veldig fin tittel å ha. Og hvordan blir Gud beskrevet som håpets Gud? Jo, fordi han har en historie å vise til. Gjennom generasjon etter generasjon, år etter år, og i land etter land så finnes det folk som kan fortelle at de trodde at alt håp var ute. De hadde bare Gud igjen, og han var den eneste de kunne håpe på. Og han svikta ikke, sjøl om han noen ganger valgte helt andre løsninger enn det som folket så for seg. En fortelling fra Bibelen som forteller om håpets Gud, det kan vi lese om fra Første kongebok, kapittel 17 og vers 1-16. Det er et ganske langt avsnitt, men jeg skal lese alt sammen, sånn at du får med deg hele fortellingen om du sitter i godstolen i stua, eller du er på kjøring i bilen, eller du ligger og slapper av i senga. Det handler om profeten Elia, som Gud brukte i en periode når han ville si noe spesielt til folket. Om du leser kapittel 16 så kan du se at det var flere konger i den perioden som gjorde ting som var ondt i Guds øyne, blant annet Basha, Simri, Omri og Akab. Og så kommer vi inn i historien i kapittel 17, og Gud forteller Elia hva som skal skje på grunn av at kong Akab gjorde så mye som var imot Gud. Og da kan vi lese. Tishbitten Elia, en av tishbitterne som bodde i Gilead, sa til Akab, så sant Herren Israels Gud lever, for hans åsyn er det jeg står. Det skal ikke bli verken dogg eller regn disse årene utenpå mitt ord. Så kom Herrens ord til ham, og han sa, gå bort herfra og ta veien mot øst og gjem deg ved Kritbekken rett foran jorda. Det skal bli slik at du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat der. Så dro han av sted og gjorde etter Herrens ord, for han gikk og holdt seg ved Kritbekken rett foran jorda. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen og med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken. Etter en tid skjedde det at bekken tørket inn, for det kom ikke noe regn i landet. Da kom Herrens ord til ham, og han sa, bryt opp, gå til Sarepta, som tilhører Sidon, og slå deg ned der. Se, jeg har befalt en enke der for å sørge for deg. Så brøt han opp og dro til Sarepta. Da han kom til byporten, sannelig, da var det en enke der som samla ved. Han ropte til henne og sa, jag ber dig, ge mig lite vann i ett beger så jag kan få dricka. När hon gick för att hämta det ropte han till henne och sa, jag ber dig, ta med ett stycke bröd till mig i handen. Då sa hon, så sant Herren en Gud lever, jag har icke något bröd, bara en handfull mel i krocken och lite olja i karre. Och se, nu går jag bara här och sankar någon vedbinne så jag kan gå och laga det i stand för mig själv och min son, så vi kan spisa det och så dö. Men Elia sa till henne, frykt icke. Gå och gör som du har sagt, men lag först en liten kake till mig av det, och kom så till mig med den. Efterpå kan du laga något till dig själv och din son. För så säger Herren Israels Gud, melkroken ska icke bli tom, och oljekarret ska icke vara tört, fram till den dagen Herren sände regn på jorden. Så gick hon bort och gjorde efter Elias ord. Både hon och han och hennes husfolk spiste dag efter dag. Men melkroken blev icke tom och oljekarret blev heller icke tört efter det Herrens ord som han hade talt vid Elias. Om du är Elia och får besked att det ska bli törketid och Gud ber dig om att dra ut till ett öde sted vid en bäck och ser att han ska passa på dig där, då ska du vara bra sikke på att det du hörte eller uppfattade som en tanke verkligen kom från Gud. Att det inte var dina egna tankar och fantasier. Men han Elia, han var tränt i att uppfatta signaler från Gud och hade lärt sig att skilja mellan egna tankar och Guds input. När han så kommer till byen Sarepta och möter änkan där, så är det inte mycket hopp och spore i gården där. När Elia ber om ett stycke bröd så säger hon, så sant Herren din Gud lever, jag har icke något bröd, bara en handfull mel i krocken och lite olja i karre. Och se, nu går jag bara här och sanker någon vedpinne så jag kan laga det i stand för mig själv och min son, så vi kan spisa det och så dö. Då kan du verkligen snacka om att det icke var något lys i tunnelen, eller det var ingen tunnel i det hela tatt, det var en kompakt fjällvägg. Allt hopp var ute. Och när så Elia då kommer med en Guds hilsen till henne om att melkroken icke ska bli tom eller att oljekarre icke ska bli tört och ber henne om att gå och baka en kake, så gör hon det. Men vi får icke veta vad hon tänkte. Tänkte hon att, åh, fantastisk, Gud har sänt en man hit för att rädda mig och min familj. Eller tänkte hon, åh härlighet, som vi kan ha problemen framför, så kommer en gärning hit och tvingar mig till att baka en kaka till honom av det sista melet vi har. Ja, ja, vi kommer nu till att stryka med oavsett så samma det. Vi anar icke vad hon tänkte, men hon gjorde som Elia bad henne om att göra. Och det otroliga skedde, och vi läste att hon gick bort och gjorde ett Elias ord. Och både hon och hennes husfolk spiste dag efter dag. Och melkroken blev icke tom och oljekarret blev icke tört efter det Herrens ord som han hade talt vid Elia. Jag kan icke tänka mig att detta var ett alternativ av de många tankar som säkert gick igenom enkens hode när hon grubblade på kursen de skulle överleva. Hon hade allerede gett upp hoppet fördi hon såg ingen lysning. Men så kom Gud på banan. Och Gud, han är alltid större än våra tankar, större än vår förståelse av ham. Han kan göra större ting än vi någon gång kan föreställa oss. Gud ordnar en lösning som näppe hade existerat i hennes hode. För att göra en ting så är inte Gud avhängig av att vi ska förstå kursen han gör det. Hoppets Gud kan tända hopp där som hoppet har slocknat, för det att han är Gud. Kanske du också är i en situation där du som enken tänker att här är det icke något mer att hämta. Det här går bara icke. Känner icke kursen det skulle ordna sig. Kanske du då må be samman med mig om att hoppets Gud ska fylla oss med all glädje och fred i troen som vi läste i begynnelsen. Och det kan ju vara värt att lägga märke till att han betonar glädje och fred i troen. Det är så lätt gjort att vi knyter vår glädje och fred till andra ting som hälsa, god ekonomi, drömmejobben. Bara allt är på ställe i livet, då känner vi glädje och fred. Och när någon av dessa tingen då raseras så känns det som om hela livet rasar samman. Och någon gång så slår oss livet så hårt att alla områden som gav oss glädje och trygghet blir truffa. Och så kommer Paulus då in och säger att hoppets Gud må fylla oss med all glädje och fred i troen på en allmäktig, omsorgsfull och tröstande Gud som ser och bryr sig när livets grundvål är rister. För över 20 år sedan så fick jag vara med på ett möte som gjorde kraftigt intryck på mig. Och som fortsatt den dag idag gör mig tankefull när jag mimrar tillbaka. Jag fick vara med och besöka en flyktingläger i Ceuta som är en spansk by och enklave på den marokkanska Medelhavskysten. Och där fick vi studenter delta på en gudstjänste inne i flyktinglägren. Samman med folk där som hade förlatt sina hemplatser och familjer. Och någon, de hade vandrat och de hade hajkat i 3 000 till 4 000 kilometer genom otaliga faror och vanskligheter där de kunde spissa och drack det de tillfälligtvis kom över. Och alla var de på väg till Europa för där hade de hört att det var möjligt att få jobb, slik att de kunde brödfö sina familjer. Och på den tiden var jag så ung, jag var så insnödd i eget hod och upptatt av mina egna drömmar att jag hade inte vett att förstå eller att sätta mig in i vad de hade gått igenom i sina liv och hur mörke deras framtidsutsikter såg ut. Det hade jag först tänkt mer och mer på när jag nu började bli vuxen ettervärt. Fördi det var en ting som grep mig och som fortsatt beröra mig. Och det var den glädjen och freden som de visste. Där satt de i hullet och skittna kläder. De samma kläderna som de hade på sig när de drog hemifrån för kanske ett år sedan. Det var dåligt med mat. Och de låg på backen under en presenning. Men de utstrålte en sån fred, varme och trygghet. Själv om de mänskliga sett inte hade något som skulle hinta om att ja, nu går livet i en bättre rättning. De visste omsorg och de spurte hur vi hade det och hur vi trivdes i Ceuta. Vilka planer vi hade och så bad de för oss och välsigna oss. Mitt i all eländigheten och osäkerheten de befann sig i så var de som Paulus skrev rike på hopp för den helgons kraft. De var mycket starkare i troen än jag som hade vuxit upp i en trygg och säker del i världen där jag alltid har haft allt jag tränger. De ägde en fred som inte var avhängig av egendelar eller omständigheter. Demmes glädje och fred och hopp, det var knyttet till Gud. Och därför strålte det extra av dem i de skittna hullet och klärna. Och jag ber om att hoppets Gud också må fylla ditt liv med all glädje och fred i troen. Att oavsett hur mörkt eller vanskelig eller osäker livet kan se ut akkurat nu, så är Gud fortsatt en allmäktig Gud. Och jag ber om att du inte må miste troen på det. Han vill både bära dig och hjälpa dig när det ser ut som om allt hopp är ute. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vära dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.